nu har jag fått sällskap i studion. Jag har med mig Nina Kivinen och John Lassus. God morgon och välkomna.
God morgon, god morgon.
God morgon.
Ja, det är ju givetvis morgonparlamentet som står på agendan nu. Och Nina, du landade igår i Finland. Du har bekantat dig med universitetsvärlden i England. Hur var det?
Det var alldeles utmärkt. Jag var också glad att vi inte har likadana översvämningar som de just nu har på gång i mellersta delen av England. Men ja, det var underbart annars.
Okej, Jan, hur har din vecka sett ut?
Som vanligt jobb, bara vanligt jobb.
Men också universitetsvärlden.
Ja.
Okej, men jag tycker det är riktigt passande då att vi ska börja prata om vetenskap, eller snarare kanske motsatsen. Hur intresserade är ni av alternativa vårdmetoder? Har ni någon gång testat någon alternativ vårdmetod?
Jag tror inte. Det? Nej.
Akupunktur?
Jo, faktiskt. Akupunktur har jag. Jo, det tror jag på. För jag hade jättesvåra ryggbesvär för några år sedan. Och då satte hon in sådana här akupunkturnålar i ryggen på mig. Och det faktiskt hjälpte. Det släppte det värsta och sen så började småningom gå över. Jo.
Mm. Så trots att det inte finns några vetenskapliga belägg för det, så tror du på det?
Ja, jag undrar om det finns vetenskapliga belägg för det också.
Men det är väl kanske lite gränsfall. Nu kan jag inte helt enkelt säga. Men hur är det med dig, Nina? Har du testat på någonting så här lite speciellt?
Akupunktur har jag faktiskt också testat på det där. Men det kanske hör till serien ganska använda, relativt utbredda i vissa delar av världen i synnerhet. Men i övrigt håller jag mig nog till Västerländs vetenskaplig forskning. Baserad medicinsk
undervisning.
Vi har den här veckan rapporterat om att det har blivit allt vanligare att människor just väljer lite såna alternativa metoder och kvacksalveri och olika grejer för att helt enkelt själv bota sig själv eller att vända sig till någonting annat än den västerländska medicinen. Varför tror ni att man inte nöjer sig med den västerländska medicinen så som ni då gör?
Jag tror det är den där individualiseringen, att alla ska liksom kunna allt möjligt, om man ska vara sig själv, om man ska förverkliga sig själv, och så är en del av det då att man ska också bota sig själv. Så, ja, jag tror att det beror lite på det.
Alltså det är ju jättespännande nog, liksom, alltså sådär, som vetenskapsidkare, att det är ett intressant fenomen hur det har förändrats ganska snabbt, eller minst synliggjorts på ett annat sätt nu än tidigare. Men och så har vi ju en tanke ändå, som är en viktig tanke, är att man har självbestämmande rätt över sin egen kropp. Det du själv bestämmer vad du gör och hur du gör, och det är du som bestämmer om du tar emot den vård som dig erbjuds. Och vi skyddar den rättigheten till att bestämma själv väldigt långt. Och det tycker jag är jätteviktigt. Alltså det är en viktig princip. Och till den delen kan jag liksom leva med det, att så länge som folk agerar så att jag gör vad jag vill med min kropp. Men det är då när man börjar uttala sig om vad andra ska göra som jag börjar höja på ögonbrynen ganska mycket.
Och just det här, förstås på sociala medier, det är så lätt att få utlopp för, eller liksom kunna skriva och få spridning för sina tankar och funderingar, att ja, så här, att har jag blivit botad och sådana här, alla möjliga sådana homeopati och sådana här. Så det är lättare nu än vad det var tidigare. Hur ska man förskriva? Jo, en insändare. Ja, det var nog kanske så väldigt effektivt, men nu för tiden går det så lätt att googla fram allt möjligt som finns i olika publikationer.
Ja, det finns enormt med information att hitta bland annat på nätet, och det här har väckt en ganska stor frustration hos speciellt läkarstudenter och läkare överlag. Och här vid Åbo universitet så har läkarstudenter valt att de vill kämpa mot all kvacksalveri och felaktiga hälsopåstående som cirkulerar på nätet, och de har därför starta föreningen Vasta Läke. Och den här föreningen grundades då för att kämpa mot kvacksalveri, och de vill skriva artiklar, vetenskapliga artiklar gällande olika hälsopåståenden som finns, som ska både vara lättförståeliga och lättillgängliga, och sen besöker de också gymnasier och andra skolor för att ge information omkring källkritik just när det handlar om hälsopåståenden. Tror ni att det här är ett sätt att motverka all felaktigt hälsopåståenden som finns?
Jag tror att det behövs, absolut. Alltså, det gör det ju. Men samtidigt så finns det ju redan väldigt bra information, alltså vedertagen köpehoitosuositus sidor och liknande som har den nyaste nytt och baserad på liksom en trygg bas. Så att man kan ju hålla sig till informationen som man hittar där ute från sådana sidor. Men kanske man behöver hjälp för att hitta dem. Ja, och inte kanske gå in på massa bloggar och annat.
Och så kanske det behöver skrivas i en form som är lättare för allmänheten att förstå.
Ja. Det kan också.
Vetenskapliga tidskrifter eller vetenskapliga texter är kanske lite för vetenskapliga. Mm.
Eller sådana som är skrivna av andra läkare. Det är säkert bra.
Man vet vad man talar om, men för en lekman så kan det vara lite svårt att fatta vad det är frågan om.
Mm. Ja, det är det som de också har poängterat, att det är många som väljer att inte läsa det här riktig forskning för att den är ganska svår att ta till sig. Därför skriver de på ett lite mer lättillgängligt sätt.
Sen tror jag nog faktiskt att media har ett visst ansvar i att det blir ganska mycket sådana här klickrubriker. Ett choklad så synkar blodtrycket, någonting annat, mycket rödvin så blir det, alltså det är liksom, det här är ju helt liksom att när vi vill liksom bland de här finns riktigt på riktigt välgjorda studier som kanske ger en liten tillägg i informationen och kunskapen som vi haft från tidigare. Men den är ju inte riktigt så nyhetsvärd ofta, den där lilla förändringen som lilla tillägget.
Men just sån här väldigt korta jutton så drar ju förstås just de här klickningarna till sig. Man förenklar helt och hållet det här forskningsresultaten och då blir det igen motsatt effekt.
Ja. Här skulle det behövas liksom sån här nu långsam journalistik som skulle ta, för det här är ju, människokroppen är jättekomplicerad. Det finns inga lätta lösningar och genvägar liksom. Så att det på något sätt behövs en mycket, och här händer ju massor nu inom medicinska fältet vad jag förstår, som liksom kommer att förändra jättemycket av hur vi den medicinska liksom vården kommer att se ut så att, i framöver. Så att här finns ju mycket att gräva i, men inte det här liksom, ät det så blir det så här.
Nej.
Men brukar ni läsa de artiklarna?
Nej,
jag brukar inte läsa dem. För det är så förenklat så det är liksom, nej.
Men den stora massan läser ju den.
Ja, men jag hoppas ju alltid att de flesta den filtrerar alltså väldigt mycket. Där. Jag kan tänka mig att den som äter väldigt mycket choklad tycker om sådana rubriker som att jag tycker att det är jättebra att äta choklad.
Det är ju det kanske också som det här, när det finns så mycket på nätet, så det som stöder ens egen åsikt så läser man. Men sen man läser lite där, vad är mot det här andra sidans åsikt om saken.
Mm. Ja. Och sen kanske det här inte är åsiktsfrågor. Vi pratar om vetenskap. Nej, det här är inga åsiktsfrågor.
Och det är det som också de här läkarstudenterna som har grundat den här föreningen också vill poängtera, att det här är inte åsikter utan det handlar om vetenskap. Och de är genuint oroliga över att människor inte väljer att inte ta emot då vård, medicinsk vård, speciellt människor som är riktigt sjuka. Men hur tycker ni man ska nå de människorna som har fått för sig att de inte vill ta emot västerländsk medicin, speciellt om vi tänker att de till exempel har cancer eller någonting. Hur tycker ni man ska nå dem?
Där ska nog läkarna vara tillräckligt kommunikativa, att de faktiskt ska berätta vad är det frågan om, vad är det som kan hända, hur kan man bota det här, vad kan man göra, finns det olika metoder? För ibland, jag har levt så länge så jag har varit i de olika läkare och ibland så är det någon som hej, hallå, säg någonting. Jag vill veta någonting. De skriver ut ett recept och så vet man, vad ska det här vara bra till nu då? Vilka effekter har det här? Vilka positiva effekter? Kanske det har negativa effekter också. Mm. Så den borde nog läkarna faktiskt kunna ha den tiden och kunna kommunicera med sina patienter, att man vet vad det är frågan om.
Så du efterfrågar då ett större ansvar av läkarna?
Ja, jag tycker det. Ja, för vem ska informera om de som är experter på det?
Vad tycker du, Nina, om det här?
Det är lite knepigt tycker jag nog, just att det är, alltså, patienten har ju rätt att vägra den vård som erbjuds. Det är liksom, det är inte så mycket man kan göra åt den saken. Och framförallt i det skedet när vi är redan i den situationen.
Mm. Och tycker du att läkarna då ska ta ett större ansvar i det här?
Ja, alltså kanske på vägen att man når till den punkten. Att jag tycker att det är ju hemskt synd om människor med felaktiga grunder eller med felaktiga argument gör ett sånt val. Om de gör den alltså med den information man har. Och liksom, jag vill inte och jag vet vad det innebär. Så då är det ju helt klar. Men hur ska man som läkare kunna skilja mellan den som gör ett medvetet, väl avvägt beslut och den som har läst fel webbsida.
Och på tal om att läsa fel webbsida, det som också läkarna är oroliga över, att människor googlar sina symptom otroligt mycket idag. Är ni skyldiga till det här? Brukar ni googla om ni känner att nu är jag nog lite sjukt i magen? Hur snabbt börjar ni knappra i Google sökfältet.
Nej. Jag ska medge nu då, men att jag, alltså jag har nu en vecka haft ont i halsen.
Ja.
Så jag googlade på att när är det att jag har angina eller det är något annat. Så, men då googlade jag på mycket officiella sidor för att kontrollera skillnaderna mellan olika lungrelaterade, andningsrelaterade sjukdomar för att hjälpa mig åt ravet. Vi är ännu inte där.
Där ska man ju nog vara, ha den källkritiken faktiskt, än att du inte läser någon sån här hoha-sida, utan det faktiskt är något som är tillförlitlig. Ja.
Men okej, ni verkar inte heller vara som den här gemene man som ofta börjar googla för mycket och sen mitt i allt så tror de att man har en jätte...
Vi jobbar på universitet.
Ja,
jag tror att det kan vara liksom vissan.
Jag är ingen vetenskapsman.
Ja, men du jobbar också på universitet.
Men det där har antagligen miljöerna påverkar mig, så att man har börjat tänka på det där viset.
Exakt.
Det ska vara lite vetenskapligt bevisat för att man ska tro på det.
Och jag tror att de här läkarstudenterna skulle, det här skulle vara musik för deras öron att höra att ni har så fin källkritik och inte googlar innan ni går och besöker läkaren. Ja, jag tror att vi fortsätter till nästa ämne och pratar om karriär. Har ni någon gång jobbat gratis för att komma in i någon bransch?
Jag kan nog kanske inte säga riktigt så där, men nu är det ju, i mitt jobb så är det ju ganska vanligt också att man jobbar gratis.
Och det är gränsen där mellan när det blir avlönat arbete och sånt här.
Ja, och då finns det ju liksom så att på det kanske inte i den formen som du kanske tänker så där, men det är ganska typiskt både för konstnärer och för akademiker, för det hör ju till vårt jobb. Alltså till mitt jobb hör liksom att jobba för den tredje uppgiften som är att föra vetenskapen ut i samhället. Och när går gränsen med att jag gör det här inom ramen för mitt arbetsavtal och när är det här nu utöver det som jag borde bli ersatt?
Ja, och när jobbar du bara för att få förbättra din framtid?
Ja, och just den där med att skapa nätverk, skapa kontakter till organisationer som man kanske vill samarbeta i. Så då slår man inte räkningen i första taget. Utan man kanske kommer första gången gratis och sen hoppas man att det kanske leder till annat. Kanske inte arbete, men samarbete kanske.
Mm. Och sen kan det vara det att när man tar emot det första jobbet eller man erbjuder sig att, kanske inte erbjuder, men man ställer upp på att jobba gratis, för det är ett sätt att visa att man kan någonting. För den som ska ta emot det där jobbet eller vill ha jobbet gjort, så vet ju inte riktigt vem man har där. Inte vill man betala, man vill ju köpa grisen i säcken heller, om man tidigare har någon arbetserfarenhet som man kan hänvisa till att jag har gjort det här och kontakta dem som kan ge rekommendationer. Då kan det vara ett sätt att få, men det ska man ställa upp på vad som helst.
Ja, den här frågan lyftes upp den här veckan i och med att produktionen Kalevala vid OST, så där många av skådespelarna där så har i princip jobbat gratis under några föreställningar för att det var i samband med en utbildning. Nu får de betalt för de föreställningar de gör, men det var en vissa avtalade föreställningar som de gjorde gratis arbete helt enkelt för. Men hur mycket tycker ni att man ska förvänta sig av sådana som är nya i branschen att de ska jobba gratis?
Ja, kanske det är inte gratis, men kanske ganska billigt.
Men
jag tänker på den här Kalevala-föreställningen, så det var ju alltså då en del av det var också utbildning, och jag tror att den utbildningen kanske inte alls skulle ha blivit av om inte de skulle ha gjort det i den här formen. Och den om jag räknar rätt så kommer jag ihåg att det skulle ha varit 22 personer på scenen plus 4 musiker. Och jag tror inte att OST skulle ha haft resurser att göra det om inte de skulle ha fått lite, så att säga, gratis där också. Mm. Annars skulle det helt enkelt blivit ogjort det där.
Men är det då värt att man hellre har då människor som jobbar oavlönat bara för att man ska kunna göra en sån här produktion?
Jag tror egentligen att det är inte, och vi ska kanske inte tänka så mycket från OST:s synvinkel, utan den här frågan kanske är mera just om från de här som gick den här utbildningen i så fall. Och det där, och tyvärr är det här ju nog, alltså jag tycker att i dagens underutbildningsväsende så finns det en ganska kraftig nu tanke av att man ska lära sig praktik medan man studerar. Det vill säga att man ska på något sätt, att man ska lära sig medan man jobbar. Och det här finns nu liksom genom hela, det finns yrkesutbildningarna, det finns yrkeshögskolorna också på universitet. tiden. Och då är det ju oavlönad eller nästintill oavlönat arbete. Man gör projekt för något för att man lär sig medan man studerar. Mm. Men var går gränsen just till att nu ingår det här i min utbildning och när är det här någonting sånt där någon annan sparar pengar på att utnyttja mig? Att var går liksom den, och den har vi inte riktigt jättemycket pratat om ännu i Finland, för det här är ändå ett relativt liksom nytt fenomen. Att var ska vi dra de här gränserna? Mm. Att fackföreningarna jobbar ju hårt för den här att ge liksom i vilket kedja av studierna så borde man bli avlönad hur mycket för att det ska liksom vara att man inte blir utnyttjad. Men det är ett effektivt sätt, och i många länder så är det en väldigt viktig del av arbetsmarknaden. Att man kämpar först om den där, istället för sommarjobba så har man stage som man har i Frankrike, att du har praktik där du då, det vad du har lärt dig under studierna så det testar du och övar du på nu sen under en oavlönad praktikperiod under sommaren och så fortsätter studierna från det. Så att vi har kanske inte riktigt den, men sen är det nog just de här konstnärliga yrkena, de är nog jätteutsatta.
Det är nog svårt att göra klara regler också. Ja. För nästan varje jobb är lite olika. Ja. Att när ska man dra den där gränsen? Hur ska man dra den där gränsen? Vad ska man göra för att det ska bli avlönat? Är det så att inom konstbranschen så där är det ju, anlitar man en yrkesperson som har en utbildning, då ska ju den personen förstås få lön. Men om man anlitar sådana som ännu studerar, hur mycket kan de sist och slutligen? Hur mycket kan man räkna med att de gör en arbetsinsats eller tar brödet ur munnen på en yrkesperson som kanske borde anlita istället? Men på något sätt ska man ju komma sig in på den där arbetsmarknaden.
Jag till exempel har förstått, till exempel just nu finns det väldigt mycket arbetslösa operasångare utbildade. Så i Helsingforstrakten görs det nu små operaproduktioner där folk betalar för att få vara på scen och framföra den. För det enda sättet att bli komma fram. Om inte jag aldrig får sjunga för en publik så finns det ju aldrig någon som ser och hör mig som kommer att nappa upp mig och kan få den. Så folk är villiga att betala. Inte bara det att man inte får betalt, utan man betalar själv för att få sjunga en roll. För att kanske man då blir upptäckt och minst upprätthåller sin yrkeskunskap medan man kanske jobba med något annat vid sidan om. Så konstnärliga yrken är nog, men det var nog bra den där kommentaren om ibland har jag sjungit på uppdrag. Och jag hade lite den, alltså den principen att jag började ta betalt för att annars så pressar jag ner priset för den där yrkesmusikern. Att liksom, att jag är inte lika duktig som den där utbildade sångaren. Men det där, om jag inte ställer upp på det här gratis så då kommer ingen i den här stan att vilja betala för den här tjänsten. Då måste jag liksom ta minst så mycket som jag täcks, att jag signalerar av att jag gör det här på allvar och jag är duktig och det där, och alternativet är att ta den här ännu duktigare.
Ja, och det finns ett överutbud av sådana som vill, så då blir det just den här att ställa dig upp gratis så får du komma, men tar du betalt så kommer du inte.
Det här synlighet, du får synlighet, det är så bra. Ja. Exakt, nu har vi ju pratat ganska mycket om de här konstnärliga yrkena och jag tror att det är absolut ett jättestort problem, men jag tror att det också finns inom ganska så många andra branscher det här liknande problem och att det blir allt vanligare att man använder sig av studenter och praktik och ser det som en, du får en fantastisk möjlighet. Men ser ni några risker med att enda möjligheten att jobba inom vissa branscher kräver att man jobbar gratis en tid?
Jo, visst är det en risk.
Ja.
Vad finns det för risker?
Ja. Det finns alltså just en sådan risk av att det finns på rad unga som är villiga att liksom i desperation är villiga att ställa upp och du kan till och med ha aldrig en tanke av att anställa någon. Du hela tiden har på löpande band liksom den här en gratis praktikant, och när den har slutat så tar vi följande gratis praktikant och så tar vi följande gratis praktikant. Det beror lite på vilken typs jobb det är, för ibland kan ju en praktikant inte väldigt mycket om det där jobbet. Men i de största delarna fallen så är praktikanten duktig.
Ja. Och sen i och med att man, som du sa här tidigare, att man mer och mer övergår till det att man ska lära sig jobbet, och då borde det också vara klart från undervisningens, vad ska jag säga, den som anordnar undervisningen, att hur ska arbetsgivaren hantera de här personerna som kommer på praktik. Är det meningen att man ska få betalt eller ska man göra helt gratis? Så det borde man också när man börjar utbildningen veta, att vad ger jag mig in på här? Och det är faktiskt så att jag ska jobba gratis sen när det kommer en praktikperioden på några månader.
Om ni får fantisera nu riktigt fritt, vad skulle ni kunna göra gratis? Tänker idag, om ni tänker det idag, vad för slags jobb skulle ni kunna tänka er göra gratis en tid för att komma in någonstans?
Oj, i det här skedet av arbetskarriären är det lite svårt att tänka sig att vad skulle jag vara beredd att, och vad skulle banken tycka att var en bra idé att jag skulle jobba gratis
på banken?
Jag vet inte riktigt.
Ja, nej, jag vet nog faktiskt
inte riktigt. Så ni skulle inte jobba gratis längre?
Men jag brukar jobba gratis nog inom teatersektorn. Mm. Så att där har jag erfarenheter av det. Men det blir ju frivilligt att jag ställer upp. Jag erbjuder, så att säga, kan vi säga, erbjuda, men jag säger okej, jag kommer med och hjälpa till här och bygga lite scenografi eller något sånt.
Så där ställer du? Där
jo,
ställer
det gör jag nog. Ja. Och det, annars skulle det inte funka eftersom det är en amatörteater. Inte skulle vi, finns det sådana resurser att betala någonting, då blir det ogjort. Och så blir det ingenting av det hela.
Nina, snabbt, någonting.
Journalist i så fall kanske då. För den här, alltså, det finns vissa likheter i våra yrken av att vi gräver i saker som vi sen ska skriva och rapportera om. Men jag är inte alls lika kvick och jag kan inte sådan. Så det skulle kanske vara lite roligt att lära sig.
Ah, välkommen, välkommen. Hej hörni, klockan den går den och närmar sig 9. Tack så mycket för att ni gästar studion igen här. Jon Lassius och Nina Kivinen.